Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varning! Jag vill utfärda en extra varning för att avsnittet innehåller grovt våld mot barn. John List hade precis frågat sin familj om de var redo att dö. Han tittade på sina barns chockade ansikten och frågade med vänlig röst om de skulle föredra att bli begravda eller kremerade. Med tunna röster svarade alla tre barnen att de helst ville bli begravda. Sen reste sig John och lämnade matsalen. Med fasa i ansiktet vände sig Frederick, 13 år, till sin stora syster. Tänker han döda oss, Patricia? Patricia försökte hålla rösten stadig när hon svarade: nej, din tokmåns, såklart inte. Men hennes röst bar inte riktigt. Massmördarpodden, John List, del 2. Det här är en miniserie i två delar, skriven av Jenny Ekstrand, uppläst av mig, Dan Hörning. Klippning och ljudsättning av Emil Drugge. Två dagar senare, på morgonen den 7 november 1971, gick John upp i samma tid han alltid gjorde och klädde sig i sin vanliga kostym och nystryken skjorta. Han gjorde frukost hos sina barn och hälsade dem en trevlig dag innan de gick till skolan. I samma veva kom en nyvaken Helen ner och gjorde sig en kopp kaffe. Med en djup suck satte hon sig ner vid köksbordet för att låta koffeinet väcka liv i hennes trötta kropp. John hälsade henne god morgon och gick fram till henne. Lugnt tog han fram sin tyska Steyr-pistol från andra världskriget och sköt med stadig hand Helen i tinningen. Blod skvätte över hans rena fina kostym och han svor tyst inom sig själv för att han inte hade räknat ut att det här skulle hända. Varför hade han tagit på sig sin bästa kostym när han skulle skjuta sin fru i huvudet? Helens kropp föll tungt och huvudet slog i bordets kalla, hårda skiva. Varmt blod började rinna ut och färga bordsytan röd. John vände sig om och gick upp för trapporna till mamma Almas lägenhet på tredje våningen. Hon var i full färd att göra ordning sin frukost. Vad var det för ljud jag hörde, John? Konstigt, det lät så likt ett pistolskott. John gick fram till sin mamma och kysste henne på kinden innan han backade tillbaka ett steg och tryckte av ett skott ovanför Almas vänstra öga. Han hann se chocken i hennes ögon innan hennes blick slocknade för alltid och hon föll till marken. När han hade släpat in Almas lik i en garderob la han en diskhandduk över hennes ansikte. Sen gick han ut och rengjorde den röra han hade ställt till med. John List var stolt över sin renlighet och snart var lägenhetsgolvet skinande rent igen. Det var inte han, men det var inte värt att byta kläder ännu. Han hade mer att städa upp först. John gick ner i källaren och hämtade upp familjens sovsäckar som de hade använt de få gånger de hade varit på campingsemester. Helen hade hävdat att det var bra för barnen med den friska bergsluften, men John hade hatat varje sekund. John tänkte tyst att om Herren hade velat att människor skulle kampa skulle han ha givit dem päls och inte lärt dem att bygga hus. Varför skulle man utsätta sig för att bo mer primitivt än man behövde? Naturen kryllar av olika kryp och det är smutsigt precis överallt. Och Herren förordade faktiskt renlighet. John List tryckte ner sin döda fru i en av sovsäckarna och stängde igen den med dragkedjan. Nu skulle han aldrig behöva se Helen igen. Sen släpade han in henne i den stora balsalen. Rummet var omöblerat med undantag från det lilla biljardbordet som barnen hade önskat sig en jul. Fler möbler hade de inte haft råd med. Han la sovsäcken framför den stora öppna spisen. Han gick tillbaka till köket igen. Här var det svårare att få rent. Han hade inte haft en aning om att blodet stänkte mer om man sköt en person i tinningen än om man sköt den i pannan. Det var så irriterande att han inte hade tagit reda på sånt innan. Nu skulle han få använda onödigt mycket tid till att torka och moppa. Men till slut var John klar. Det måste ju vara perfekt. Han ville inte göra sina barn oroliga eller ledsna när de kom hem från skolan. Han gick upp för att byta om från de blodiga kläderna. Han ville inte gärna smutsa ner sitt badrum. Han bestämde sig för att använda Helens badrum istället. Hon skulle ju ändå aldrig använda det igen. Efter en lång dusch klädde han sig lika propert som innan i kostym, skjorta och slips och gick sen ner till sitt arbetsrum. Med en rykande kopp kaffe framför sig skrev han 4 brev och la ovanpå ett arkivskåp. John kände sig nöjd, lätt i både kropp och själ på något sätt. Han var lite stolt över sig själv faktiskt. Han var verkligen en handlingskraftig man. Det var synd att ingen annan hade förstått det förut. Han insåg att han var jättehungrig. Han hade ju inte hunnit äta frukost i morse. Nu förberedde han istället en härlig brunch. Han satte ner sin tallrik på bordet på samma ställe där hans hustrus huvud bara en timme tidigare legat i en pöl av blod. Han åt långsamt och njutningsfullt. Det kändes som att han aldrig hade varit så hungrig förut. Irriterad hoppade han till när telefonen i hallen började ringa. Det var Johns dotter Patricias röst han hörde i andra sidan av tråden. Hon ringde från skolsyster. Hon mådde inte alls bra. Hon kände sig hängig. Kanske höll hon på att bli förkyld. Kunde John komma och hämta henne? John satte sig i bilen och körde de 4 kilometrarna till Patricias kristna high school. Tacksamt sjönk hon ner i passagerarsätet och tackade honom med ett av sina numera sällsynta leenden. Han log tillbaka. Det var trots allt trevligt med lite tid på tu man hand med sin dotter. Det var inte ofta man hann med det när man hade 3 barn. Väl hemma gick Patricia raka vägen in till köket för att ta ett glas vatten. Blodet skvätte över diskbänken och diskhon när pistolkulan träffade henne i nacken och gick ut genom halsen på andra sidan. Patricia List var död innan hennes kropp slog i marken. Det hördes ett krasande ljud när hennes huvud träffade det kalla marmorgolvet. Patricias ögon stirrade tomt upp mot taket. Hon skulle aldrig bli skådespelare. John la sin dotters lik på en av sovsäckarna och drog in henne i salongen. Han la henne snett mot sin mamma så att de 2 tillsammans bildade bokstaven T. Sen var det dags för samma process som tidigare. Han började få in rutiner nu. Tvätta, skölja, moppa, duscha och klä om till ny kostym. Den blodiga kostymen la han prydligt bredvid den första han hade använt på Helens säng. Det irriterade honom att han gjorde av med så många kostymer. Det var ju typiskt att Patricia hade ringt och ville komma hem tidigare just idag. Hade hon kommit hem samtidigt som sina syskon hade han ju kunnat minska ner åtgången på kostymer betydligt. Ja, det var inte mycket han kunde göra åt det ännu. John gick ut till bilen och körde till stan. Han gick in på banken och tömde sin mammas konto på de allra sista dollarna och gjorde sen likadant med hans och Helens konton. När han hade kommit hem igen ringde han till barnens skolor och berättade att de skulle resa till North Carolina nästföljande morgon. Johns svärmor hade nämligen blivit allvarligt sjuk och låg troligen för döden, sa han. Han kunde inte precisera när familjen skulle komma tillbaka, men de skulle nog vara borta ett par veckor i alla fall. John ringde till mjölkbudet och avbokade alla kommande leveranser. Han pausade även morgontidningen. Sen sjönk John ner bakom sitt skrivbord och väntade på att hans söner skulle komma hem. Men det var tråkigt att bara sitta och vänta. Han var alldeles för rastlös för att göra ingenting. Han bestämde sig för att använda tiden till att göra någonting nyttigt istället. John gick ut i trädgården och började räfsa ihop höstlöven som låg på marken. 10 minuter innan Fredrik skulle komma hem från skolan gick John in i huset igen. Han ställde sig bakom dörren och väntade. När Fredrik slog upp ytterdörren och tog 2 steg in för att hänga in sin rock i garderoben sköt John sin yngste son i bakhuvudet. Han placerade sin sons lik ovanpå en sovsäck med pannan lutad mot Helens sovsäcksomslutna huvud. När John kom tillbaka in i köket såg han till sin förfäran att den äldste sonen kom gående på uppfarten. 15-årige John Jr. var hemma mycket tidigare än hans pappa hade räknat med och i en sekund visste John inte vad han skulle göra. Men så fann han sig och gömde sig bakom köksdörren. Han skulle inte hinna ta sig ut till hallen som han ursprungligen hade tänkt. Den 15-årige John Jr. gick in i hallen och raka vägen till köket. Han andades tungt. John Senior undrade om hans son också höll på att bli förkyld. John Junior ställde ner sin ryggsäck på golvet och fick samtidigt syn på blodet som hade smetats ut över golvet när hans lillebror hade dragits på sovsäcken in till salongen. Hallen hade varit för mörk för att han skulle ha sett några spår redan där och hunnit vända. Med fasa i blicken vände han sig om i ett ryck och fick syn på sin pappa bakom dörren. I panik öppnade han munnen för att skrika. Men det som kom ut var mer som en chockad viskning. Nej, pappa, snälla, nej! Han kastade sig fram mot sin pappa för att försöka få tag i pistolen. Ett skott gick av och träffade taket. Båda två hade ett grepp runt pistolen och brottades med alla sina krafter. 2 skott gick av ner i golvet. 1 träffade en skåplucka. 1 femte skott träffade en fönsterkarm. John Juniors krafter var på väg att ta slut. Han knuffade till sin 46-årige far som vacklade bakåt och såg ut att vara på väg att falla. John Junior vändes om och flydde mot hallen. Skottet i ryggen fick honom att falla och skottet i bakhuvudet dödade honom direkt. Skotten som kom efter det kände han inte alls. John Senior placerade sin äldste sons lik vid sin mamma Helens fötter. Han täckte över sin frus och sina barns ansikte med handdukar innan han satte sig bredvid var och en av dem och bad till Herren om att han skulle välkomna dem alla in i himlen, för de var rättrogna kristna. Efter städning och en dusch till satte John på sig sin sista kostym. Han gick ner till sitt arbetsrum och ringde till pastor Walter Röning och berättade att han tyvärr inte skulle kunna leda söndagsskolan de kommande veckorna eftersom familjen behövde resa till Helens föräldrar. Pastorn beklagade sig och sa att han skulle be både för Helens mamma och för hela deras familj. Och till sist önskade han John en fin resa. Till sist skrev John det sista brevet han hade planerat. Det var till pastorn som han precis hade talat med. Brevet innehöll en förklaring till varför han hade varit tvungen att mörda hela sin familj. Det var ingen ursäkt och han bad inte om förlåtelse. Han förklarade bara att han hade varit tvungen att döda sin familj för att rädda deras själar. Han visste att pastorn skulle förstå vad han menade. Och sen lagade John en god middag. För första gången satt han ensam vid det stora middagsbordet i matsalen. Han bläddrade lite i Bibeln medan han åt, men han märkte att han började få svårt att hålla ögonlocken öppna. Det var kanske inte konstigt efter allt han hade varit med om den här dagen. Efter en skön, drömlös natt gick John upp samma tid som han alltid brukade. Han duschade och packade. Han klädde sig i gårdagens skjorta och kostym och drog sen ner husets termostat till 10 grader Celsius.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Han tände alla lampor i huset innan han gick runt från rum till rum och letade fram alla foton där han var med och klippte bort sitt ansikte från bilderna. Till sist satt han på ett band med klassisk bombastisk kyrkmusik. Huset hade ett intercomsystem som nådde alla gemensamma utrymmen och bandspelaren hade en funktion som gjorde att samma band spelades om och om igen tills den stängdes av. Sen gick John ut och låste huset noggrant. Han sjönk ner i det mjuka förarsätet i sin mörkblå Chevrolet. Utan en blick bakåt mot det hus där hans familj låg uppradade på golvet svängde den 46-årige John List ut på motorvägen i riktning mot New York City. Väl framme i utkanten av New York parkerade John List sin bil på JFK-flygplatsens långtidsparkering. Efter det tog han en taxi till centralstationen där han hoppade på ett tåg till Denver i Colorado. Där väntade ett nytt liv som Robert Clark kallat Bob. Han var väl förberedd. Han hade till och med lyckats fixa ett falskt social security-nummer. Sen satte han sig framför tvn på sitt billiga motellrum och väntade. 3 veckor senare började grannarna se hur lampa efter lampa slocknade i det pampiga huset i Westfield. Det här var innan LED-lamporna. Brinntiden i lamporna hade helt enkelt tagit slut. Till slut var det stora huset helt mörkt. Sent på eftermiddagen den 7 december, på dagen en månad efter att John List hade utplånat hela sin familj, såg grannen Shirley Kunick någonting som hon trodde var inbrottstjuvar som smög runt familjen Lists villa. Men i själva verket var det inte alls inbrottstjuvar. Det var Patricias 2 teaterlärare, Ed Iliano och Barbara Sheridan. Ed och Barbara var oroliga för Patricia. De visste att hon hade rest bort för att vaka över sin mormor, men hade gått en hel månad nu. Och det var inte alls likt Patricia att inte höra av sig och berätta när hon skulle komma tillbaka. I synnerhet inte eftersom Patricia snart skulle spela en stor roll i skolans teateruppsättning. Patricia hade dessutom verkat orolig dagen innan familjen hade åkt iväg. Ed hade tolkat det som rädsla, ja nästan skräck. Men när han hade fått höra om Patricias farmor hade han tänkt att han nog hade tolkat hennes sinnesstämning fel. Det som han hade upplevt som rädsla var kanske sorg. Under tiden som Ed och Barbara gick runt huset och försökte kika in genom fönstren hade grannen Shirley ringt till polisen. 2 poliser var snart på plats. Och när missförståndet om att Ed och Barbara skulle vara inbrottstjuvar hade klarats upp berättade Patricias teaterlärare om sin oro för Patricia och resten av familjen List. Poliserna tog den här oron på allvar och började även de gå runt huset och lysa in med sina ficklampor genom fönstren. De hittade ett fönster där haspen verkade vara av på insidan. Med hjälp av sina verktyg fick de upp fönstret och klättrade in. Ed och Barbara följde efter medan Shirley gick tillbaka in till sig. Inne i huset var det lika kyligt som utomhus. Dessutom spelades en kuslig kyrkomusik högt i hela huset. De fyra personerna röst till. Det var helt uppenbart att någonting inte stod rätt till. Och det luktade helt fruktansvärt. Poliserna bad Ed och Barbara att vänta i matsalen medan de sökte genom huset. När de med hjälp av sina ficklampor letade sig från köket vidare in i huset kunde de se mörka fläckar på väggarna och mörkröda släpspår på det ljusa marmorgolvet. Spåren ledde in i den enorma balsalen. Rummet var ekande tomt. Men framme vid den pampiga öppna spisen i marmor låg fyra sovsäckar. De gick närmare. De hade hittat familjen List. När månens strålar letade sig ner bakom ett moln gav det vackra tiffan i takfönstret den döda familjen ett skimmer så fick scenen att se ut som en vacker tavla istället för den mardröm det egentligen var. När ytterligare patruller hade kallats till platsen hittades Alma List i en garderob på ovanvåningen. Lukten och alla likmaskar som krällade runt, på och i kropparna gjorde det uppenbart att liken hade legat där ett bra tag. Kropparna togs till rättsläkaren och huset finkammades efter spår. Det var uppenbart att det var familjefadern John List som var den skyldige till massmordet. Till en början fanns det möjliga alternativet att han hade blivit kidnappad i samband med att hans familj hade utplånats. Men när rättsteknikerna hittade de tre blodiga kostymerna prydligt utlagda på sängen i det som såg ut att ha varit Helens rum fanns det inte längre någon tvekan. Det tog lång tid innan poliserna hittade kontrollpanelen till intercomsystemet och listade ut hur de skulle stänga av kyrkomusiken. De kunde inte förstå vad syftet var med att sätta på dånande kyrkomusik i ett hus fullt av lik. De döda i balsalen identifierades som Helen List, 45, de tre barnen Patricia List, 16, John Jr., 15 och Frederick, 13. Offret i garderoben längst upp i huset var Alma List, 85 år gammal. Helen hade ett skotthål i tinningen. Hon hade ett stort sår i magen, men det var svårt att avgöra om det hade tillfogats henne av gärningsmannen eller om det var de likmaskar som krälade över hela hennes kropp som hade gjort såret. Hon var iklädd nattlinne, så var uppdraget över midjan. Hennes underliv var bart. Någonting sa rättsläkaren att hennes underkläder hade tagits av efter att hon hade dödats. Det kändes osannolikt att en prydlig trebarnsmamma gick omkring utan trosor under nattlinnet, även om man förstås aldrig kunde veta riktigt säkert, sa rättsläkaren. Dottern Patricia hade också blivit skjuten i huvudet. Hon hade på sig en kappa. Det verkade som att hon precis hade kommit hem eller varit på väg ut när hon blev skjuten. Frederick hade även han på sig ytterkläder och låg med ansiktet neråt på sin sovsäck. Han hade mördats med ett enda skott i huvudet. John Jr. däremot hade skjutits flera gånger, både i ryggen, bröstkorgen och ansiktet. Utredarna drog slutsatsen att John Jr. var den enda som hade hunnit försöka fly eller försvara sig. I John Seniors arbetsrum hittade de en tysk tillverkad Steyr-pistol och ammunition. De hittade även flera igenklistrade kuvert. Det första brevet var till John Seniors arbetsgivare. I brevet bad han om ursäkt för att han inte skulle kunna komma till jobbet någon mer och han beklagade att han hade varit tvungen att mörda sin familj. Han förklarade att han helt enkelt inte hade råd att fortsätta ha den livsstil familjen hade haft och att han inte kunde låta sin familj leva i fattigdom. Då hade de haft det mycket bättre i himlen, förklarade John. Brev nummer två var till Helens mamma och innehöll ungefär samma förklaring. Det tredje brevet var det längsta och var adresserat till Johns pastor. Det innehöll samma förklaring som de tidigare breven, men betydligt mer detaljerat. I punktform hade John räknat upp alla skäl han hade till att mörda sin familj. Han avslutade med att han hoppades att få träffa sin familj i himlen framöver. Han hade först tänkt ta sitt eget liv, men hade ändrat sig när han kom på att man inte fick komma in i himlen om man begick självmord. Det sista brevet var till begravningsentreprenören och detaljerade hur John ville att begravningarna skulle hållas och var familjen skulle begravas. Han avslutade brevet med, citat, "Mamma ligger uppe i vindsvåningen. Hon var för tung för att flyttas." Ett meddelande om en efterlysning gick direkt ut till polisstationerna över hela USA. John Lists signalement gav som drygt 180 cm lång. Han vägde 85 kilo. Han hade mörkbrunt, rakt hår och mycket ljus hy. Både John Lists pass och bil saknades. Han hade 30 dagars försprång. Han kunde befinna sig precis var som helst. Dagen efter att familjen hade hittats, den 8 december 1971, var massmordet på alla landets löpsedlar. Fallet både skrämde och fascinerade människor över hela USA. Med på tidningens första sidor fanns även ett foto av John, det enda man hade kunnat hitta i huset. Ett foto som John hade missat att göra sig av med. Alla andra tycktes han ha rivit ut ur familjens fotoalbum. Det suddiga fotot visade en man som kunde vara vem som helst. En genomsnittlig alldaglig man utan några utmärkande drag. Det här var det största och mest uppmärksammade mordfallet i New Jersey sedan paret Lindberghs baby hade kidnappats och mördats 1932. John List efterlystes även internationellt och vad man kunde se hade hans pass inte använts trots att hans bil till slut hittades på flygplatsens parkering. Efter obduktionen begravdes Helen och de tre barnen på den kyrkogård som låg närmast deras bostad. Almas kvarlevor togs till Frankenmuth och begravdes där. Med teorin att John skulle vilja vara med på sin familjs begravningar deltog civilklädda poliser på bägge begravningarna. Men till spaningsledningens besvikelse såg de inte till John List. Vi vet inte om begravningsentreprenören faktiskt följde Johns anvisningar. I sin frånvaro åtalades John List för 5 mord. Men trots att polisen följde upp alla tips och granskade de spår de hade hittat i detalj var det som att John List hade gått upp i rök. Och det gjorde också familjens enorma hus, Brooknoll. Den 30 augusti 1973, nästan 10 månader efter morden, brann huset ner till grunden utan att utredarna kunde hitta någon orsak till branden. Det enda som fanns kvar i de förkolnade resterna av Brooknoll var takfönstret i Tiffany-glas. Det låg krossat på marken efter att ha fallit 4 meter rakt ner. Fönstret bedömdes ha varit värt tillräckligt mycket för att betala alla familjens skulder. Först när tidningens första sidor inte längre täcktes av nyheten om den mördade kristna familjen vågade sig John List ut på gatorna igen. Det var hög tid att skaffa sig ett jobb. John fick en tjänst som nattkock på ett Holiday Inn-motell. Det passade honom utmärkt att jobba nattskiftet och inte synas ute så mycket på dagarna. När han bedömde att nyheten om massmordet hade svalnat helt och ersatts av andra, ännu hemskare nyheter, sökte han ett jobb som ekonom på ett litet skogsbolag i en förort till Denver. John saknade kyrkan, men om det var någonstans han visste att han inte borde vara just nu så var det i en lutheransk kyrka. Troligen letades det efter honom i varje kyrka i hela USA. Åren gick. Det blev 1975. John kände då att det äntligen var säkert att gå med i kyrkan igen. Han skrev in sig, under namnet då Robert Clark, som medlem i en luthersk församling i centrala Denver, där han precis hade sökt och fått ett nytt redovisningsjobb. Han tog ett nytt körkort i sitt nya namn och köpte en bil. Han började erbjuda församlingens äldre medlemmar att skjutsa dem fram och tillbaka till gudstjänsterna och de hade svårt att ta sig dit själva. Snart var John en väl ansedd medlem i kyrkan. Han ansökte även om att få bli söndagsskollärare i sin nya kyrka och fick uppdraget. Det hade tagit ett tag och det hade varit kämpigt för honom, men nu började livet rulla på i rätt riktning igen, kände John. Dagar, månader och år gick. John var nöjd med livet. Han hade ett bra jobb och han hade faktiskt inte fått sparken. Han verkade väldigt uppskattad i kyrkan och han kunde göra vad han ville på sin fritid nu när han inte hade några jobbiga barn att ta hänsyn till. Men efter några år började han sakna kvinnligt sällskap. Ett år tidigare hade hans kyrka börjat med singelträffar och John bestämde sig för att pröva sin lycka där. För det var ju troligen där han hade gjort fel förra gången, att han inte hade letat i sin egen kyrka där de vettiga kvinnorna fanns, utan träffat Helen som visat sig vara inte särskilt kristen alls. 1983 träffade John den 48-årige frånskilda receptionisten Dolores Miller. När hon frågade John om han hade varit gift tidigare berättade han att ja, det hade han varit, men hans fru hade tyvärr dött i cancer några år tidigare och de hade aldrig fått några barn. Dolores Miller föll pladask för John. Han var snäll och en gentleman. Det var som att vinna på lotto, tyckte hon. Hennes ex hade misshandlat och förnedrat henne nästan dagligen. Dolores verkar inte haft några barn sedan tidigare. Hon gifte sig med John 1985. Till en början bodde John och Dolores tillsammans i Dolores lilla lägenhet. Men efter ett tag började Dolores ge antydningar om att hon gärna skulle vilja bo i ett hus. Till en början tyckte John att det var en riktigt dålig idé. Han hade jättedåliga erfarenheter av att äga hus och att hyra en billig lägenhet var mer hans melodi numera. Men han ville göra sin fru Dolores glad och snart hade han plitat dit Robert Clarks signatur på ett bolånekontrakt för ett hus som egentligen var alldeles för dyrt för dem. Dolores älskade att bo i hus. Hon var social och blev snabbt vän med flera av grannarna. Deras närmaste granne hette Wanda Flannery och hon och Dolores utvecklade en nära vänskap. Wanda tyckte att Robert verkade vara den perfekta maken, snäll, hängiven och omtänksam. Särskilt imponerad blev Wanda den gången Dolores skadade sin hand och var tvungen att gå med bandage i över en vecka. Då tog Robert över alla hushållssysslor så att Dolores skulle få vila. Han lagade mat, tvättade och dammsög. Wanda avundades Dolores som hade en sån perfekt make. När Dolores och Wanda satt och pratade i varsin gungstol på Dolores och Johns veranda på kvällarna kände både Dolores och Wanda att livet var ganska perfekt. 1986 installerade företaget som John arbetade på moderna datorer. Allt arbete skulle datoriseras. John klarade inte omställningen. Han klarade inte av att lära sig en massa nya dataprogram. Och han fick sparken. I samma veva kom det in klagomål på att han var alldeles för sträng mot eleverna i söndagsskolan. Han blev ombedd att sluta där också. John hade svårt att få ett nytt jobb. Han började närma sig pensionen och han var inte uppdaterad inom den nya tekniken. Han försökte starta en redovisningsbyrå men misslyckades. Han fick flera deltidsjobb men de var dåligt betalda och det var glest mellan dem. Dolores började se på John med andra ögon. Hon började känna förakt för den man som hon till en början hade beundrat så mycket. Den man som nu tydligen inte klarade av att behålla ett enkelt jobb. Dolores började fundera på att lämna John. Men helt plötsligt hade fastighetsmarknaden kraschat och skulle de sälja sitt hus nu skulle de göra en kännbar förlust. Dolores bestämde sig för att hålla ut ett tag till. I februari 1987 satt Dolores väninna Wanda och ögnade igenom en tidning när hennes blick plötsligt fastnade vid en artikel om en man vid namn John List som 16 år tidigare hade mördat hela sin familj, sin mamma, sin fru och sina tre barn innan han spårlöst hade försvunnit. Bredvid artikeln satt ett suddigt foto. Wanda hajade till. Fotot var lik någon hon kände men hon kunde inte komma på vem. Hon läste vidare i artikeln. Den här mannen, John List, hade arbetat som ekonom och varit en hängiven lutheran. Han hade arbetat som volontär i kyrkans söndagsskola. Han klädde sig alltid i kostym och slips, även på fritiden. Wanda kände hur håren på hennes armar reste sig. En rysning gick genom hela hennes ryggrad. Fotot hon tittade på liknade hennes granne Robert, hennes bästa väns make. Wanda var rådvill. Hon visste inte vad hon skulle göra nu. Hon bestämde sig för att vänta några dagar med att bestämma vad nästa steg borde bli. Ett par dagar senare reste Robert bort. Han hade fått ett kort jobbuppdrag i grannstaden och skulle bo där under tiden. Direkt när Wanda såg Robert svänga ut från uppfarten ringde hon till Dolores och frågade om hon ville komma över på en kopp kaffe. Dolores kom. Det var skönt att komma ut ur huset ibland. Det hade börjat kännas som ett fängelse. Och luften mellan henne och John var ofta tjock av outtalade anklagelser. Några minuter senare satt Dolores chockad framför fotot av en man som liknade en yngre version av hennes egen make. Men det kunde det ju inte vara. Hennes man var ju självklart ingen massmördare. Hon bad Wanda att få tidningen. Hon skulle visa tidningen för John när han kom tillbaka från sitt jobb och höra vad han hade att säga om saken. När hon kom hem öppnade hon sophinken i köket och tryckte ner tidningen där. Det var ju självklart att hennes man inte var en mördare. Wanda bestämde sig för att inte göra någonting mer. Det var Dolores som borde bestämma vad som skulle hända nu och inte hon. Men tiden gick och ingenting hände.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ett år senare, i februari 1988, fick John ett fast jobb i Richmond, Virginia. Han och Dolores la ut sitt hus på marknaden och flyttade. Under tiden det var osålt bad de Wanda att hålla ett öga på huset. I Richmond upprepade samma historia som så många gånger tidigare i John Lists liv. De köpte ett för dyrt hus. Det jobb som först hade verkat så lovande gick sämre och sämre och parets finanser blev mer och mer ansträngda. Men på ytan såg allting bra ut. Dolores fick nya vänner bland grannarna. De deltog i gudstjänsterna i den lokala lutheranska kyrkan och John vikarierade ibland som söndagsskolelärare. Vid samma tidpunkt satt mordutredaren Jeffrey Hummel och tittade på det populära tv-programmet America's Most Wanted. Jeffrey var utredare i New Jersey och han hade de senaste månaderna ägnat sig åt att gå igenom de kalla fall som fanns dokumenterade i stora grå lådor nere i polishusets källare. Nyfiket slog han sig ner framför America's Most Wanteds allra första avsnitt den 7 februari 1988. När programmet var slut 30 minuter senare märkte Jeffrey att han satt som fastklistrad i stolen. Under programmets sändning hade hundratals telefonsamtal med olika tips om de fall som presenterades kommit in. Jeffrey kände att det här var precis vad han behövde. Han skulle kontakta America's Most Wanted och be dem ta upp de kalla fall som mest förbryllade Jeffrey. Högst upp på Jeffrey Hummels lista fanns ett massmord. Tre barn, en mamma och en farmor hade blivit brutalt skjutna och mördade av pappan i familjen, John List. Och efter det hade John List varit spårlöst försvunnen. Många trodde att John hade tagit livet av sig på någon avlägsen plats, men Jeffrey Hummel var inte alls säker på det. Han kontaktade programmet som lovade att överväga att sända ett inslag om familjen List. Men America's Most Wanted producent var tveksam. Fallet hade hunnit bli 18 år gammalt och det enda foto de hade av John var väldigt gammalt och otydligt. Men så kom producenten på att de skulle kunna göra en test att ge det här fotot till en skulptör och be skulptören göra en byst av hur han bedömde att mannen på fotot skulle kunna se ut idag, 1988. Det skulle bli ett dyrt inslag och skulpterandet skulle troligen ta lång tid, men det var ett nytt intressant grepp som de kunde testa i programmet. Drygt ett år senare, i maj 1989, sändes inslaget om massmördaren John List på bästa sändningstid på America's Most Wanted. Avsnittet sågs av 22 miljoner amerikaner och en av dem var Wanda som satt i sitt vardagsrum i Denver och tittade. När bysten av John List visades upp reste sig håren på hennes armar för andra gången. Det var Robert. Det var verkligen Robert. Den här gången skulle hon inte tveka. Hon lyfte luren och ringde numret till tipstelefonen som visades i rutan. När programmet var slut hade det kommit in 250 tips om John List. Det mest intressanta bedömdes vara Wandas. Den 1 juni 1989 knackade två FBI-agenter på dörren till den adress de hade fått av Wanda Flannery. En kvinna öppnade dörren och tog ett förvånat steg tillbaka när de två agenterna visade sina polisbrickor. De frågade efter Robert Clark. Dolores förklarade att Robert var på jobbet och frågade också vad det rörde sig om. Agenterna bad att komma in en stund och prata lite med henne. De frågade om Dolores hade sett America's Most Wanted för exakt en månad sedan. Dolores skakade på huvudet. Hennes man tyckte inte att man skulle titta på sånt skräp, sa hon ursäktande. Agenterna visade henne ett foto på den skulptur som skulle föreställa John och frågade henne om hon trodde att det möjligtvis skulle kunna vara hennes make den föreställde. Dolores bleknade och började skaka hela kroppen. FBI-agenterna ringde efter förstärkning och snart satt en poliskvinna och höll Dolores hand i vardagsrummet. De två andra FBI-agenterna var på väg till Johns kontor. John greps och togs in till förhör. Han förnekade bestämt att han hette John List. Han hette ju Robert Clark och ingenting annat. Inte ens när hans fingeravtryck matchade de som hade hittats vid massmordet erkände han att det var han. John häktades på sannolika skäl och en borgensumma på $1 miljon sattes. Den 16 februari 1990, efter 8 månader och 15 dagars utredning och förhör, erkände John till slut att han faktiskt var John List och att han hade mördat hela sin familj. Den 5 april 1990 började rättegången. Den höll på i 7 dagar. Den större delen av tiden gick åt till att John räknade upp alla skäl till att han verkligen hade behövt mörda sin familj. Roten till allt ont enligt John var Helen. Hennes alkoholism, tablettmissbruk och inte minst hennes syfilis hade fått John att förlora jobb efter jobb. Dessutom hånade hon John både privat och offentligt. Det var Helen som hade drivit hela familjen mot fattigdomens rand. Och John hade inte varit svag som Helen. Tvärtom hade han varit handlingskraftig och tagit tag i saken som en sann familjefader ska. John hade löst problemet så att familjen skulle slippa vara fattig. Dessutom, sa John, led han vid mordtillfället av posttraumatisk stress efter alla krig han hade deltagit i. John List verkade trivas i vittnesbåset. Äntligen fick han upprättelse för allt det Helen hade ställt till med. Den 12 april befanns John List skyldig till mordet på sina 3 barn, sin hustru och sin mamma. Den rättspsykiatriska utredningen visade att John List, trots att han verkade allt annat än normal, inte led av någon psykisk störning som kunde förklara morden. Han bedömdes lida av olika tvångssyndrom. Obsessive compulsive personality disorder blev diagnosen, men psykiatrikerna sa samtidigt att John List trots detta inte hade några problem alls med att skilja på rätt och fel. När han mördade sin familj visste han precis vad han gjorde. John List dömdes till 5 livstidsdomar som han skulle avtjäna efter varandra utan möjlighet till villkorlig frigivning. I början av 2000-talet deltog John i flera tv-sända intervjuer. Han berättade öppenhjärtligt om varför han hade dödat hela sin familj. Egentligen var det bara sin fru och sina barn som hade velat bespara förödmjukelsen av att behöva få en försämrad levnadsstandard. De skulle ju ses på som förlorare, och det var det värsta man kunde vara. Ingenting var värre än att vara en förlorare. Men John visste också att hans mor Alma var djupt fäst vid sina barnbarn. Hon skulle inte sakna sin svärdotter, men att förlora sina barnbarn när hon var i livets slutskede skulle bli ett för svårt slag för henne. Så det barmhärtiga hade därför varit att döda henne också. En gång i tiden hade John lovat sin egen pappa att ta hand om Alma när fadern dog. Och det löftet hade han hållit, tyckte han själv. Dessutom var det ju praktiskt att döda mamma, eftersom han då skulle kunna utöka tiden till massmordet upptäcktes och då få mer tid att ta sig längre från mordplatsen. När John fick frågan om vad han trodde att hans barn och fru skulle säga om honom om de kunde, svarade han att de säkert skulle förlåta honom när han kom till dem i himlen. Hans barn var kloka och skulle förstå. De skulle nog till och med vara tacksamma för att John hade tagit tag i situationen och löst problemet på bästa sätt. John beskrev i detalj hur han hade utfört varje mord. Han fick frågan om det inte kändes obehagligt att sätta sig ner och äta lunch på samma plats där han dödat sin hustru. Och när han fick den frågan tittade han på journalisten som intervjuade honom och sa: "Men vad skulle jag göra då? Jag var ju hungrig." John medgav under intervjun att han hade brutit mot ett av Guds budord: du skall icke dräpa. Men han visade ingen som helst ånger, och enligt John hade han ju inte haft något val. Journalisten hade svårt att dölja sin motvilja mot det som hon fick höra. John och tv-tittarna kunde se att hon kämpade med att hålla en neutral min under hela intervjun. Och det här roade John. När intervjun var slut sa han med ett roat skratt: "En sån här obehaglig intervju har du aldrig hållit i, eller hur?" John List dog den 21 mars 2008 av naturliga orsaker. Han blev 82 år gammal och ligger begravd bredvid sin mamma Alma i Frankenmuth, Michigan. Om ni tycker att det var intressant med såna här fall, med den här typen av familjemord, kan vi tipsa om två andra massmördare som vi tidigare har berättat om. Det är dels Massmördarpodden avsnitt 46 om Gene Simmons, och dels Jean-Claude Romand. Han var både en seriemördare och massmördare, så han finns i del 44 och 45 av Seriemördarpodden Premium, som jag ju också gör. Massmördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där. Där kan ni prata om fallen med mig och manusförfattarna. Jag finns på Twitter och Instagram som Dan Hörning. Jag är den enda som heter så, så det är lätt att hitta. Jag vill tacka Jenny för manusen om John List. Jag vill tacka Emil Drugge för ljudsättningen. Och jag vill tacka dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.